A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Det är oktober månad och det är faktiskt internationella bröstcancermånaden, inte bara bröstcancermånaden i Sverige. Och vi ska prata om bröstcancer specifikt idag, doktor Mikael, för det är också den absolut vanligaste formen av cancer hos kvinnor.
Ja, står för en tredjedel nästan av det. 20 kvinnor per dag får diagnosen bröstcancer.
Det är ju så ofattbart många, 20 kvinnor per dag.
Ja, så att det är ju en stor grej. Men nu, som vi har sagt så väldigt många gånger, att gå nu inte i fällan här nu när ni tänker att bröstcancer är en sjukdom. Utan cancer då är ju flera hundra olika sjukdomar. Och även då inom bröstcancern så finns det flera olika sorter. Det finns de som inte alls går att behandla, vilket börjar bli en krympande grupp. Och så finns det de som man har riktigt bra behandling för.
För det är i alla fall viktigt, tycker jag, att vi säger ganska tidigt, nämligen den att chansen att bli botad från bröstcancer har ökat markant bara de senaste årtiondena. Fler fall upptäcks tidigt tack vare till exempel mammografi, som vi alla kallas till efter att vi har fyllt 40. Behandlingsmetoderna har blivit bättre. Allt fler överlever. Forskningen har verkligen gett resultat i det här.
Ja. Och det är sån här typisk forskning som jag brukar, som forskning ser ut nu för tiden. Det är små steg. Det blir lite bättre med en ny medicin. Det blir kombinerad med en annan medicin. Man kombinerar kirurgi. Ibland strålar man innan. Och sen blir det kirurgi. Och sen blir det cytostatika. Och sen blir det receptor. Och sen blir det hormonell behandling. Och så lägger man till och man fixar och man donar. Och man följer upp det. Och hela tiden blir det bättre och bättre. Och nu kan man bota 8 av 10. Och avslutningsvis, så här är det.
Jag kommer aldrig glömma när jag blev kallad till min allra första mammografiundersökning. Ska du förklara vad mammografiundersökning är för någonting, Mikael?
Ja, det är ju så här att det är en riktigt bra undersökning är ju att man känner på sina bröst själv och att man försöker upptäcka all cancer ska ju upptäckas så tidigt som möjligt. Men man känner inte allting, och en mammografi, det är en röntgenundersökning. Man lägger på ganska hårt tryck och så tittar man på de typiska förändringar på röntgen. Och där kan man upptäcka mindre och mindre tumörer. För när jag började läsa medicin så var det någonstans 2 centimeter, då kändes ju nästan alla dem. Och sen så var det 1 centimeter, och nu är man nere på liksom någonstans 5-6 millimeter i alla fall, sådana som du inte känner.
Och det är jätteviktigt att man upptäcker cancer så tidigt som möjligt. Varför då?
Ja, därför att man vill fånga dem innan de har spridit sig. Man brukar ju dela in, det finns olika sorter, det finns långsamt växande, det finns aggressiva som utgår från körtelvävnad, som utgår från själva mjölkgångarna eller bindväven däremellan. Det här är en komplicerad historia, men det finns 4-5 ganska stora grupper som är olika. Då tittar man, och de delar sig. De här, som alla kommer ihåg, vi har ju pratat om cancer förut, så är cancer galna celler som inte respekterar sin omgivning. Mm. Det är något jag har ju dragit en liten grej det där med, att man bör respektera sin omgivning överhuvudtaget, rent generellt, rent som människa. Mm. Men en cancercell som träffar en annan cell bryr sig inte, utan den växer bara över. Och det här kan växa olika fort. Och sen då så sprids de kan spridas via blodet, men det är vanligt att de sprids via lymfan. Mm. Lymfan är ju ett försvarssystem mot infektioner där det rinner i lymfkärl mycket, mycket sakta jämfört med blod. Mm. Blod där cirkulerar ju liksom, det vet ju alla hur fort hjärtat slår, men lymfan går mycket, mycket, mycket långsammare. Men kan då sprida cancerceller till lymfkörtlar och i första hand...
Och lymfkörtlar har man ju mycket i armhålan.
Ja, just det. Man har, man brukar dela in bröstet i 4 kvadranter och så finns det några som man kan hitta. Det finns någon portvaktskörtel, det är, alltså, är ett namn, Sentinel Node, för att det är dit det drar sig först. Hittar man där nu under utredningen, hittar man cancer där, så tar man också kanske 10 körtlar till i armhålan och då kommer tyvärr en hel del komplikationer, men man kan bota cancer, mm, även svår cancer. Och sen så tittar man då på fjärrmetastaser, alltså om, och det får man, fjärrmetastaser är ett annat ord för dottersvulster, det svenska ordet då, som är, där det har spridit sig till exempel de 3 stora då, som är lungor, lever eller skelett.
Och det är ju allvarligt om det
förr i tiden, om vi säger förr i tiden många gånger, vad menar vi när vi säger förr i tiden? När jag säger förr i tiden så menar jag nog 10-20 år sådär, lite grann. Och hade man då fjärrmetastaser så kunde man nog inrikta sig på palliativ behandling.
Då måste du förklara vad palliativ behandling
är. Det är bara också stödjande och man lämnar, det går inte att bota.
Som man bara hjälper den människan som så småningom kommer att gå bort i den här
sjukdomen. Nu har man kommit så långt att det finns vissa tumörer och fjärrtumörer som har receptorer. Och då gör man tester och kollar vilka receptorer de har. Och så kan man skicka ut monoklonala antikroppar, speciellt gjorda enkom för den här, så att man kan behandla fjärrtumörer också. Det är svårare, tar längre tid, kräver mer behandling, men förut var ju det helt omöjligt.
Mm. Men du, när jag blev kallad då till den här första mammografin, så väckte det så enormt mycket känslor hos mig. Alltså jag fyllde 40.
Ja.
Jag tycker, alltså mitt logiska jag tycker ju såklart att det är fantastiskt att vi har den typen av undersökningar som gör det, som liksom hjälper kvinnor att upptäcka tidigt och därför också hjälper kvinnor att i större utsträckning överleva en sån allvarlig ändå sjukdom som bröstcancer skulle vara annars. Men det väckte också så här, jag vet inte, rädslor och obehag. Jag vet till och med att jag faktiskt inte gick på den första kallelsen.
Ja, ja, men det rubbar din värld om du skulle få ett positivt besked som var negativt.
Ja, men precis, men det är också dumt, därför att jag tänker så här, det fattar ju vem som helst om jag går dit och upptäcker det. Alltså jag kommer inte ha det mindre för att jag inte upptäcker det.
Nej. Men så är det, att men det rubbar världen, man vill inte se, och förnekelse funkar ett tag. Det vet jag själv också. Och det finns ju liknande förhållningssätt för prostata, PSA. Man tar ett prov som inte är alls riktigt, eller som inte är lika bra som mammografi, helt enkelt.
Mm.
Det är en lång historia, vi ska inte prata om det nu, men det är den vanligaste. Det är faktiskt ännu vanligare än bröstcancer.
Hos kvinnor,
ja. Men du blir existentiellt hotad.
Ja.
Och det blir större saker, och det vet man också. En av den stora oron bland kvinnor, alla cancerdiagnoser skakar om en.
Det är ju skrämmande.
Även om man säger att vi ska bota dig, så har man bara fått, alltså, att jag har cancer i min kropp. Ta bort det, ta bort det. Det är som en, jag ska inte ta vilken liknelse som helst, men man vill slå bort det bara så här. Så det är en sak. Men sen visar det ju sig att den vanliga reaktionen är för kvinnor i synnerhet. Det finns väldigt nya färska studier man har ju följt upp här, där det visar sig att det plötsligt, man utvidgar rädslan till hur ska det gå för mina barn.
Vadå, är det vanligt just hos kvinnor som...
Ja, det är den vanligaste reaktionen som får diagnosen.
Hur ska det gå för
kvinnor
mina barn?
Som får diagnosen bröstcancer. Hur ska det gå för mina barn?
Men är det så himla konstigt? Det är ju egentligen
inte
så konstigt. Men är det vanligare om man får liksom bröstcancer än om man får andra diagnoser, menar du?
Nej, det är nog cancer. I och med att det är den vanligaste cancerformen. Det är ju att du är existentiellt rubbad. Alla grundvalar. Nu har situationen ändrats. Och jag tror...
Ens dödlighet blir så uppenbar. Ja, det är väl
och
det
livets
också.
Ändlighet blir så tydlig.
Vi vet ju alla att det finns ju ingen annat slut än att vi någon gång kommer att gå bort. Men det blir som att jag vet inte, som att världen krymper, som att liksom livet krymper när det finns liksom, när man nästan kan. Och då är ju ändå bröstcancer en diagnos som, där en sån enormt stor majoritet faktiskt överlever.
Ja, verkligen. Så är det. Och, men här finns könsskillnader. Men där har jag dock inte, det tror jag inte gjort några studier på män. Vad tänker man? Men, och återigen, män och kvinnor står ju inte emot varandra. Utan, men vi har olika reaktionsmönster.
Så män och, reagerar inte med att tänka, hur ska det gå för mina barn?
Det finns inga sådana studier gjorda. Men det är nog arbetshypotesen att de inte gör det i samma utsträckning som en kvinna. Nej, det tror jag inte.
Gud, vad intressant. Mm. Men i alla fall, tillbaka till mammografin. Jag lägger korten på bordet. Jag struntade att gå på första kallelsen. Kanske andra också. Och sen gick jag. Och det var superobehagligt. Jag försökte vara cool och tänka att åh, vad vi är lyckligt lottade i det här landet som får gå på mammografi. Men jag tror att min man såg att jag var räddare än vad jag själv ville erkänna. Så han följde med. Och jag skulle spela lite så här, det är ingen fara, det här river vi av på en kvart. Men det var skitläskigt.
Ja, alltså jag kan förstå det. Verkligen att man blir väl naken inför sig själv på många sätt. Mm. När man ställs inför en sån här sak. En annan tanke som jag tycker lite mer, man får ju vänta på svar och sånt där. Och det är ju saker som jag störs av. Jag är ju narkosläkare så jag vill ha svar nu. Mm. Eller gärna igår liksom, på vilka prover jag än tar. Mm. Men något som förvånar mig är att vi har, det är ju olika i olika landsting. Eller regionen nu då i Sverige. Men något som har varit väldigt dåligt. Jag har flera kvinnliga kollegor som har alltså haft misstanke. Gått med en knöl. Och då går man ju vidare här. Så det finns ju ett system. För det finns ett system som man ska utreda bröstcancer. För att man inte ska missa någonting. En national överenskommelse i landet. Liksom. Mm. Och det är ju jättebra. Men man kommer också när man gör någonting som heter finnålsbiopsi. Man sticker med en tunn nål och så tar man ut. Och så tittar man på det där. Så ser man hur ser de här cellerna ut? Mm. Då får man ju en diagnos. Mm. Man ser om de är galna, om det bara var något vanligt godartat. Alltså här. Mm. Men du får vänta en månad på svaret. Alltså.
Det tycker jag är så.
Vi tog det här 15 juni så hade en gått på semester. Vet, får du svar i augusti. Och en del så har det mycket bättre, men det kanske tar 10 dagar. 10 dagar? Jag vet ju att svaret kan ju.
Hur snabbt skulle man kunna få svaret?
Samma dag.
Varför väntar man så länge?
Nej, men alltså, man vill ju, det har logistiska skäl och att man inte har så höga krav på det. Men det skulle gå att göra. Men jag tänker att den oron är att misstanken är ju redan väckt. Jag har lättare att hantera det rent förnuftsmässigt vad det gäller mammografin. För det är ju en screening.
Mm.
Men det här när man har en rejäl misstanke och vet att det kanske finns cancer som växer i kroppen.
Ja, och att du också vet, för du sitter ju inne på den kunskapen, att du vet att man skulle kunna få fram svaret varje dag. Då är det också så här, men varför utsätta en människa? Vem skulle vilja utsättas för det själv? Om en läkare misstänker cancer, kan de kolla det snabbare?
Hur vill jag ska svara?
Jag vill att du ska svara ärligt såklart.
Ja, det skulle jag göra. Jag skulle gå till en polare.
Ja, det är så.
Och säga så här, hör du, kan du titta på det här lite extra? Och då skulle de säga, nej, det kan jag inte.
Och sen skulle de göra det i alla fall. Mm. Du, vi har pratat ganska mycket om hur stor skillnad forskningen har gjort. Om du tittar tillbaka, 10-20 år i tiden, så att vi hamnar på, vad blir det då, 90-talet.
Mm.
Hur stor skillnad har forskningen gjort när det gäller just bröstcancer?
Ja, alltså då var väl inte riktigt i omvändan. Alltså, om det är 80-20 som överlever så var det väl 20-80 ungefär sådär.
Dramatiskt.
Ja, och det är lika så med barncancer, som vi har pratat om också.
Mm.
Vet jag specifikt. En av mina första patienter på Södertälje sjukhus när jag var kandidat, det måste ha varit början på 80-talet, då mötte en kvinna som hade en bröstcancer som blödde rakt igenom pyjamasen. Alltså den hade blivit så stor så det var som en stor krater. Hon har gjort ett enormt intryck. Hon har total förnekelse. Frågar hon, har haft den här? Nej, jag har inget. Och hon kan ju inte haft många. Visste jag inte då, utan jag tänkte att det där tar man ju bort.
Mm.
Hon kan inte haft många dagar kvar då. Sånt ser man mycket, mycket sällan nu.
Ja. Usch. Vad vet man idag då? Vilka är orsakerna till bröstcancer?
Ja, alltså det där det finns eftersom, som jag då har sagt, vi håller ju på att gå i fällan hela tiden här med att säga att det bröstcancer är en sjukdom. Det är ju olika sjukdomar. För en viss grupp så är det en stark hereditet. Ärftlighet.
Mm.
I hela bröstcancergruppen så finns det så, men den är inte så där jättestor, men det finns ärftliga komponenter. Det kan man, har man mer än två bröstcancrar i sin nära släkt, då ska man ju gå vidare.
Mamma, mormor, moster.
Ja, ja precis. Så. Också. Och där finns det kombinerat med även med cancer i äggledarna. Om det är överrepresenterat så ska man gå vidare till en onkogenetisk utredning, det vill säga man tittar på cancer på i familjärt perspektiv.
Mm. Mm.
Då. Och de finns, de är inte så vanliga, men de finns. Men man har inga sådana här klart, det finns livsstil, genetiskt, alkohol, ja. Men sen har vi det här med östrogenet. Och det är ju intressant alltså att antalet menstruationscyklar, cykler heter det, cyklar, under hela livet.
Att du också kan säga fel.
Ja, under hela livet är en riskfaktor. Så tidig mensdebut och sent klimakterium är ju negativa faktorer. För kvinnor som har tidigt fått barn har ju en lägre risk. Och har man fått sent barn, väldigt sent i livet, så har man en högre risk. Och kvinnor som har fått många barn har en lägre risk än kvinnor som har fått få barn.
Men, och är, hänger det ihop med att ju färre menscykler man har, desto mindre är risken?
Ja, just det. Så eller det här ju med fler, desto större är
det. Ja, men precis. Men alltså, ju men fler här, barn, då har man ju inga menscykler under den tiden som man är gravid.
Precis.
Och man, alltså, så att det hänger ihop. Liksom.
Ja, just det. Men det är ju inte enskilt. Det räcker inte som förklaring. Nej. Det ska man ha klart för sig.
Mm.
Utan det här är en faktor. Det samverkar med massa faktorer vi inte vet.
Precis, men
har man tidigt blivit strålbehandlad av andra skäl,
ja.
Sådär, då har man ökad risk till exempel. Så att du har blivit strålbehandlad för en annan sjukdom eller röntgen 18 gånger för något annat,
ja.
Så har du en ökad risk.
Så man ska verkligen vara försiktig med de där strålbehandlingarna?
Alltså röntgen är på riktigt och det slår sönder arvsmassa.
Det här med att om man har, för att huruvida man får mens tidigt och kommer i klimakteriet sent, det kan man ju inte påverka.
Nej, det kan man ju inte.
Men däremot så kan man ju påverka menscyklerna med olika preparat.
Ja.
Menar du då, nu gick jag ju väldigt långt här, men menar du då till exempel att om man inte har mens, det vill säga, vi säger att man äter minipiller i 10 år så att du aldrig menstruerar, är det bra då?
Men då kommer vi, då är det ju, om minipiller så är det nog inte, då är det inte så stor skillnad, men äter du p-piller, det ökar ju risken.
För, exakt, det var dit jag skulle komma, för att det har ju pratats jättemycket om sambandet mellan kombinerade p-piller heter det va?
Ja, just det.
Ja.
Och
de har, som det finns östrogen i, helt enkelt.
Och progesteron.
Ja, och bröstcancer. Finns det ett sånt samband?
Ja, det finns ett sånt samband.
Så, och hur stort är det?
Nej, inte så där, men det finns. Man ser det. Så det är en viss ökad risk. Så där. Det är svårt att säga. Det beror sig på vilken åldersgrupp man ger sig att titta på och sånt där. Men det medför en ökad risk.
Och, så p-piller ökar risken för
bröstcancer? Likaså om man behandlas väldigt länge för sin klimakteriebesvär med östrogenpreparat.
Mm.
Men risken försvinner när man slutar.
Alltså så fort du slutar med p-piller, då är det inte så att du har en konstant fortsatt ökad risk, utan det är under den perioden som du äter p-piller.
Ja, så verkar det vara. Men kom ihåg nu att det här är, vi får bara inte fastna i en enda faktor, men det här är saker som spelar roll.
Mm.
Sen rökning är ju alltid dåligt, men det vet vi för allt. Alkohol också förstås.
Men då finns det liksom livsstilsfaktorer till exempel som påverkar risken för att drabbas av bröstcancer. Men finns det olika, alltså drabbas man av bröstcancer olika i olika delar av världen?
Ja, det gör
eller?
Man. Det finns det finns en hel del variationer mellan olika länder. Sen är det olika bra rapportering och olika bra uppföljning och sånt där. Men om vi tänker oss, det finns ju andra länder som har en lägre incidens, alltså insjuknande av bröstcancer om man kommer från ett annat land som flyttar in och migrerar till Sverige. Och då lever ju den skillnaden kvar i en generation. Men nästa generation kommer att följa samma mönster som övrigt svenskfödda kvinnor till exempel.
Så det är helt avgjort av sociala faktorer. Hur vi äter, hur
precis.
Vi rör...
Alltså, det gäller ju inte alla former nu. Jag tror inte...
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men vi hinner inte gå in på alla olika olika former här. Men ja, så att livsstilsfaktorerna verkar ju vara också en stor faktor. Den saken är helt klar.
Men sen så finns ju den här formen som du pratade om i början, den här formen av cancer som är genetisk.
Ja.
Och där tänker jag så här, om man vet, kan man kolla om man har anlag för bröstcancer?
Ja, det finns speciella.
Kan man gå till en läkare och säga, jag vill veta, för jag har två släktingar som har fått bröstcancer, jag vill veta om jag har den genen.
Ja, precis. Ja, svar ja, fast det sker inte på vårdcentralen, utan då blir du remitterad till en onkolog till exempel, eller en onkogenetiker, alltså där de sysslar med den här typen av saker.
Och då kan man få titta, svar på det?
Ja, för det finns specifika speciella namn på de här.
Men om man då får svaret att man har ett större liksom genetiskt anlag för att drabbas av bröstcancer till exempel, kan man då välja att ta bort? Vad gör man då? För jag har nämligen hört att man kan ta bort sina bröst till exempel.
Ja, det kan man faktiskt göra. Det finns vissa former där det finns en väldigt starkt ärftlig komponent.
Mm.
Man vet att det är någonstans mellan 25-50% risk att man ska få bröstcancer. Och man då tänker att då tar man ju bort bröstet. Och
innan, förebyggande.
Ja, en del gör det så att jag vill inte ens riskera. Nej. Att om det är en chans på 1 på 2 eller 1 på 4, för vet jag, när jag väl då upptäcker den, har den spridit sig då, så blir det ju så väldigt mycket svårare, för det här, exakt, kan vara väldigt aggressiv cancer. De är ju inte lika.
Nej,
och då tar man bort och då finns det ingenstans där den här cancern kan börja. Och så gör man det i ett lugnt skede, man opererar när det är oretat. Och man sprider ingenting vid operation till exempel, men man kan, så det finns,
det är större liksom, det blir bättre än om man skulle drabbas och få ta det därifrån. Ja. Men då undrar jag så här, jag har så mycket frågor om det, men kommer den personen då som har det här genetiska anlaget, som har valt att ta bort sitt bröst, inte att drabbas av bröstcancer? Garanterat.
Garantier finns alltid, aldrig på det sättet att någon missar en liten skvätt och så man fick inte bort hela bröstet, utan det var kvar en mikroprocent eller sånt där. Så 100% garanti finns inte. Men man vet ganska väl
risken minskar.
Ja, mycket, mycket,
dramatiskt.
Mycket kraftigt. Oh, ja.
Men finns det någon medicin man hade kunnat ta istället för att operera bort bröstet?
Ja, det beror sig på vilken cancerform man hade fått.
För
sen,
vissa gör det.
Ja.
Men, och då undrar jag så här, när man tar bort bröstet, det här kanske är en skitdum fråga, men när man tar bort bröstet, det är många kvinnor som tycker att det i sig är jäkligt jobbigt. Att det är som en del av ens person och ens könsidentitet till exempel.
Ja.
När man tar bort bröstet för att undvika att drabbas av cancer, man har det här genetiska anlaget, får man då en sån här
protes.
En protes? Så att man får ett litet bröst ändå?
Svar ja, absolut. Det får
är det
man.
Så
det har man rätt. Gratis.
Ja, det ingår liksom, i själva Sverige, operationen. Om man vill, menar jag. Jag menar inte att man måste vilja det, men jag bara, om man vill.
Ja. Och grejen med det här, då finns det ju någonting som heter primär och sekundär rekonstruktion. Det vill säga att man när man, om man gör en sån operation, nu fastnar vi lite i en liten grupp här, men då kan man ju fixa till det bröstet i samma seans. Men annars kanske man ska strålbehandla efter. Om du har en bröstcancer av en vanligare typ som man tar bort, och då sätter man inte in en silikonprotes det första man gör. Man kanske ska strålbehandla efteråt, och man vill att det ska läka snyggt och fint och allt så här. Då ska det inte vara en protes där, för det blir en kapsel runt. Det blir fult, det blir inte bra. Utan den där, det kanske man får nog vänta tills ett år efteråt eller sånt där. Men man får det gratis i Sverige.
Om man har genomgått en bröstcancerbehandling där man har tagit bort till exempel ett bröst, och man känner att man vill, jag säger det med eftertryck, för man behöver inte, ingenting är rätt eller fel, men om man känner att man vill det, då får man alltså möjlighet efter strålning att sätta in en protes.
Ja, just det, precis.
Gratis.
Ja, så är det.
Det ingår liksom i,
det
vård,
ingår i
vårdpaketet.
I vårdpaketet. Mm. Sen ska jag ju komma med en liten en reflektion här. Jag har ju sett, och det har blivit så mycket bättre. Nu har vi ju specialister som inte gör annat än opererar bröst. Förr ingick det här som en del i allmänkirurger som opererade. Och alla opererade några stycken. Liksom, då blir ju, det blir så bra som kirurgen är duktig.
Mm.
Och det är klart att gör man någonting väldigt mycket, det kanske kan vara tråkigt, men många blir ju väldigt, väldigt skickliga. Och skulle man vända sig då till vad det gäller rekonstruktion, man kan använda sig av eget material. Det jag har sett är att det blir av eget kroppsligt material, av muskler, av fettväv och sånt där. Det är alltid lite svårt för att få till kärlförsörjningen. Mm. För att utan kärl så ruttnar ju, man måste ha blodkärl i det hela som försörjer det nya materialet och det nya bröstet, oavsett vilken del man tar, vilken muskel man tar och bygger upp det här bröstet på. Men hur som helst så är det ändå så att de som är bäst på det där är plastikkirurger.
Men finns det inga plastikkirurger i den vanliga vården?
Jo då, visst gör det.
Men kan man inte säga det då om man är intresserad, att man helst vill att en plastikkirurg gör själva ingreppet?
Det kan man absolut göra. Men jag vill bara säga, föra in den här, att alla system är inte perfekta, och många av våra plastikkirurger håller ju på med väldigt mycket annan plastikkirurgi.
Så att de inte är så super experter.
Inte på just
men det
bröst.
Kanske inte är liksom det första, det primära kanske inte är så att det måste vara ett jättesnyggt implantat. Det kanske bara är det att man känner att man också vill ha ett bröst. Jag vet inte.
Ja, men man vill nog ha det så bra som möjligt.
Såklart, men självklart.
Men,
får jag fråga en annan sak då, apropå implantat. När du gör mammografi, backar jag tillbaka bandet till själva liksom undersökningarna innan, om man nu eventuellt drabbas.
Ja.
När du gör mammografi, är det då svårare att upptäcka bröstcancer om du har ett implantat?
Lite, men nu förr var det så trassligare. Men nu har man lyckats lösa det där. Man röntgar lite andra vinklar. Och det går bra att göra mammografi även med redan befintliga implantat.
Dessutom, så det där har också utvecklats rent forskningsmässigt?
Absolut. Mm. Dessutom kan man i besvärliga fall, om man inte ser hela bröstet. Det är grejen att man ser det man ser. Men man vet ju inte vad man inte ser.
Nej.
Och då kanske man kan gå vidare. Det finns ju både ultraljud och magnetresonanskamera att ta till.
Mm. Men du, en annan sak. Det är ju väldigt, väldigt ovanligt att man drabbas av bröstcancer innan man har fyllt 40.
Ja, det är mindre än 5% av dem som landar där.
Uh-huh.
Och mindre, jag skulle påstå, mindre än 1% under 35.
Uh-huh.
Men det finns.
Det finns.
Extremt
och
ovanligt, men
det
finns.
Och då är det ju så att man ska liksom känna efter själv.
Uh-huh.
Och där kan jag tycka att det är så här samma obehag som första gången man ska gå på mammografi. Att man vill liksom inte känna, för att om man känner något, då får man ju panik.
Ja, och det blir en vana, om man blir bättre. Det finns en tränings, helt klart, det är inte ett dåligt skämt, utan det finns en träningsfaktor här, att man blir bättre på att känna. Och sen variationer sånt med menscyklar och sånt, det så blir ju inte.
För man kan få knölar också under mens eller sådär.
Så det varierar ju. Men jag tycker ju att man ska, är jag 25 år och fått en knöl i bröstet, så ska man följa upp det där. Men jag tycker inte. Jag betonar det. Jag tycker inte man ska vara orolig. Alltså, jag har fått huvudvärk. Jag har fått en hjärntumör. Det är mycket, mycket sällsynt att det är det enda symptomet på hjärntumör.
Mm.
Att huvudvärk. Utan det är andra saker som spelar in. Är man 25 år så ska man ju tro. Och det är lite ömt, till exempel. Ja, det brukar ju bröstcancer inte vara. Utan det är ju specifikt, det ska, att det är hårt, knöligt, icke förskjutbart. Det är ju så det är. Om det varierar och sånt där, då är det ju...
Oftast hormonbetingat, som du skulle ha sagt.
Ja,
men du, vilka är symptomen då? För om man nu inte har känt, finns det några andra symptom än att man känner en hård knöl i bröstet?
Ja, det gör det ju. Alltså, det kan vara hårt bröstet. De kan bli olika stora och få en annan form. Man kan få en hudrodnad om det har kommit dit. Man pratar ibland om att det får en speciell, nästan som en liten orange färg, apelsinhud. Man kan få någonting som är då indragning av huden. Eller att bröstvårtan har blivit indragen. Och då ser man, där är konstigt, så ska det nog inte vara. Då bör man kolla upp det. Eller att man får plötsligt sekret eller blod ifrån bröstvårtan, att det läcker ut. Det måste inte vara cancer ens då, men det är varningstecken.
Om man nu får ett bröstcancerbesked, vad händer då?
Då går man vidare. Det brukar ofta finnas speciella grupper och team som, och återigen, vi har en nationell standard om hur man ska hantera. Det som sker är att man noga undersöker vilken typ av cancer är det? Vilken form? Har den receptorer? Det finns en mängd olika receptorer. Vi ska inte gå in för djupt på det, men sen finns det de som inte har några alls. Då får man göra på ett speciellt sätt. Men man vill kunna, för att komplettera. Det är ju så när man behandlar smärta, som vi har pratat om i smärtskola och sånt här, att man slår på olika nivåer. Det gör man även här. Man till exempel, man kan till och med behandla med cytostatika, cellgifter, innan kirurgin. För att kirurgin, inte att man ska kunna komma igång och göra den, inte riskera någon spridning när man opererar.
Opererar man direkt?
Ja, det är nog det vanliga. Men nu, som sagt, det varierar. Ibland opererar man direkt och därefter följer man upp med cellgifter.
Men ibland behöver man ta cellgifterna först för att minimera själva cell... Eller
minska spridningsrisk. När man väl gör
och sen
det.
Opererar man. Och sen behandlar man med cellgifter igen. Då,
nej, och det kan man göra det här med 3-4 månader. Köra olika kurer. Och sen så strålbehandlar man också olika områden för att förbättra prognosen. Och just den här kombinationen av att
cellgifter och strålbehandling
har gjort att överlevnaden har ökat väldigt mycket. Sen kommer ju någon behandling, alltså hormonell eller endokrin behandling, alltså med antikroppar speciellt designade för att söka upp bröstcancercellerna då och döda dem. Och det kan man äta i 5-10 år.
Men det är tabletter?
Ja.
Det är liksom en del av det vanliga livet som man sen ska återgå till. Ja. Om vi tittar på så här, kirurgi, om vi tittar på bröstcancer och operation, liksom, kan man ta bort en del av
det
bröstet?
Det kan man, om man har en väldigt isolerad, man har känt en enda knöl, ingenting annat. Jag har känt 10 knölar, vi har tagit prov på 2 av dem, båda är cancer. Då får man ta hela, man får göra ett större grepp. Så det finns allt ifrån att man tar bara en liten partiellt.
Sen, men om läkaren säger så här, du har bara en liten, vi tar bort bara en liten bit av bröstet.
Ja.
Och man själv känner så här, nej, tänk om det har spridit sig, ta bort hela. Kan man göra det då?
Ja, men det skulle nog ingen rekommendera. Då skulle man nog informera mera och säga, hör du, vi gör så här tänker vi. Vi tänker så här att när vi har tagit bort det här så kommer vi leta efter närmsta lymfkörtel. Den närmsta lymfkörtel som jag kallar lite för portvakt då, så hittar man, tar man och undersöker den också. Det här kan man göra medan patienten sover. Och så tittar man, finns det cancer här? Ja, då får man gå vidare. Ja. Finns det inte cancer där? Du tittar på preparatet som man tar bort och så ser man att det är fint, frisk vävnad runt hela alltet. Då kan du stanna där. Ja. Då blir det inte bättre genom att ta bort andra. Nej. Och då gör man bara våld. Men ser man att man gör man får ut ett resultat, en bit där man tagit bort, då är det cancer ända fram till kanten. Ja, då är det klart det är någonting på andra sidan kanten. Så då måste man ju utvidga.
Fortsätta. Ja. Okej, det är operationen. Sen är det cellgifterna som man kan ta innan, men som oftast då kommer på själva operationen. Varför då?
Jo, därför att dämpa och... begränsa de eventuella celler man inte har fått med. För man kan ju ha fel. Och det är återigen den här kombinationen att om det finns något som man inte ser. Jag har ju sagt så här så många gånger, vi ser vad vi ser, men vi vet ju inte vad vi inte ser. Och då kan man beroende på hur den här bröstcancern, hur arg den är, hur aggressiv den är, så behandlar man olika mycket med kombinationer över tid, 3-4 16-18 veckor någonting.
Cellgifterna håller man på med i 16-18 veckor. Och sen, för det mår man ju inget bra av.
Nej, det gör man
alltså
inte.
Cellgifter är ett jäkla helvete.
Ja, precis. Men för den som man, måste gå igenom försöker det. Man ju få mer specifikare och man försöker få dem att slå på olika saker och sånt där. Mm. Men det är ju så med cellgifter att de dödar alla celler och i synnerhet då de som delar sig kvickast. Och det är därför håret rasar och att man blir lös i magen för tarmslemhinnan blir skadad. Alltså cellgifter tar på de celler som delar sig fortast. Och det brukar cancerceller göra. Men vi har ju som sagt andra celler också.
Och sen på det så kan det då följa det som heter strålning. Ja. Vad är då det?
Ja, och då det är samma, man fortsätter där. Man slår på den här cancern med olika sätt och begränsar spridningsrisken med att även stråla efteråt.
Men vad är det man strålar?
Operationsområdet.
Hela området?
Ja.
Och vad strålar man det med?
Röntgenstrålning.
Därför att då, och det är som en ytterligare säkerhetsåtgärd då, om man är orolig efter både operation och cellgiftsbehandling, så kan man stråla också.
Ja. Och därefter då så kan man, har man då receptorkänsliga, så kan man ge sig på och säga att ja, vi har ingenting som talar för att den har spridit sig, men den var känslig för så vi kan behandla med det ändå. Och sen beroende på hur sammantaget, alltså hur länge man då ska göra det.
Hur lång tid brukar normalt sett en bröstcancerbehandling ta?
Ja, ungefär 4-5 månader. Det beror så lite på. Du kommer ju kallas tillbaka på kontroller. Mm. Och sen kanske det är dags för rekonstruktion året efter. Mm. Om allt går bra.
Mm.
Jag vill bara poängtera. Man kan ju naturligtvis ha externa proteser under den tiden. Mm. Och fylla ut BH:n med.
Mm.
För att man tycker att det kanske känns bättre.
Sen brukar man låta det gå 5 år innan man blir friskförklarad.
Ja, det där är lite olika, men så kan man säga. Sen vissa former, väldigt ovanliga former, då blir man ju inte friskförklarad, utan de är så aggressiva att de får man gå för uppföljning resten av livet. Men sen så brukar man ha en ungefärlig gräns så.
Om vi tittar hur det ser ut nu och blickar lite framåt också vad det gäller forskningen, både när det gäller bröstcancer men kanske cancer i stort. Vad kan du säga om det?
Ja, alltså jag skulle säga att det finns ett monoklonala antikroppar. Det finns specifikt inriktade antikroppar mot bröstcancerceller.
Mm.
Som Herceptin finns det ett läkemedel som heter. Och det skulle jag säga är ett av medicinsk 2000-talets liksom genombrott. Alla kategorier vad det gäller behandling av sjukdom.
Ja, ah, det är så.
Ja, så där, man har kommit, och där, det är dit forskningen är på väg. Den är ju på väg. Forskning är spretig och man gör olika saker. Det ska den vara. Mm. Och ibland hittar man någonting när man behandlar en annan cancerform som man kan göra, transformera om och sen göra lite mer med den.
Mm.
Och sånt där. Men det är väldigt mycket immunologi det här. För liksom 20-30 år sedan så vi slår ihjäl alla celler med cellgifter. Då ryker och hoppas att människan överlever.
Mm.
Och nu mer och mer så skickar man liksom som torpeder som ska bara träffa vissa celler. Det är ju där hemligheten ligger. I att hur får man en medicin? Hur gör man mediciner som bara drabbar galna celler? Ja, alltså då tittar man på immunologiskt. Hur känner man igen dem? Finns det specifika ytstrukturer på de här galna cancercellerna? För det gör det. Och det
är det här som är den här immunmedicinen som man pratar om allt mer inom just cancerbehandling?
Generellt alltså.
Ja, generellt.
Och det gäller ju andra former också. När man har ett specifikt fingeravtryck på utsidan och så skickar man, då dödas i stort sett bara de cellerna.
Mm.
Och det där försöker man hitta, men nu finns det ju liksom miljontals olika celler. Det gäller att hitta de stora grupperna. Men det är här forskningen går, och som jag brukar säga ändå, jag tror fortfarande att det är små steg hela tiden. Vi blir bättre och bättre och bättre.
Men tänk vad mycket, vad stor skillnad de där små stegen har gjort bara sedan du och jag var unga till idag.
Ja, precis.
När bröstcancer var alltså,
en dödlig sjukdom.
Det var liksom ett dödsbesked när du och jag växte upp.
Ja.
Och idag så är det någonting helt annat.
Ja. Även om personen ändå just i det ögonblicket inte kanske känner det.
Nej, och det kan man ju förstå.
Mm.
Men det är jättestor skillnad statistiskt.
Ja, det finns hopp.
Ja, men verkligen.
Och det tycker jag liksom, det är trevligt att känna. Men jag blir påminn varje gång. Jag blir, höll gränsen lite sentimental vid ett sånt här samtal som du och jag har nu. Därför, man blir ju hela tiden påmind om livets ändlighet. Mm. Och man blir hela tiden påminn om hur fantastiskt livet kan vara. Och hur man borde uppskatta stunden.
Varje dag, hela tiden. Det tycker jag man blir påmind om ofta.
Ja.
Vi måste avrunda, Dr. Mikael.
Ja.
Med den påminnelsen om att uppskatta livet så mycket man bara kan. Och också om en påminnelse om att faktiskt känna på sina bröst. Och att gå på mammografin när du blir kallad.
Ja.
Så ska vi säga tack och hej.
Ja, det gör vi. Kram så mycket.
Hej då!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.